Jag har i varje fall bett lite nu. Och vi ber ju för att vi kan känna oss tacksam. Men om vi som kristna inte är tacksam, så måste vi fundera på hur det, vad det som har hänt i våra liv. För att hur vän har hon, så finns det faktiskt någonting att vara tacksam över. Ja. Om vi har tro. Ja. För det är dit vi är på väg. Om vi så är alldeles så sjuka och ska ha ont, så vi bara gråter dygnet runt under resten av våra liv, så har vi ändå någonting att vara tacksam för där framme. Gud har inte lurat oss på något sätt. Det här som vi går igenom här, det är alltså, det kallas ju för dödsskuggans dal ibland. Och vi ska veta om att den här världen som vi är satt att leva i, den är ju alltså i djävulens våld. Och detta till trots, så finns det folk som älskar varandra. Tror ni att djävulen vill det? Nej. Nej, inte en chans. Detta till trots, så finns det folk som blir frälst och räddade från död och sjukdomar och synd. I djävulens värld, det är klart att Gud finns och är starkare, när vi vet att sånt sker.
Men Jesus är så stark.
Ja, han har besegrat det här redan. Sen är det bara liksom, tror vi på det här? Ja, i vår del av världen är det lite svårt, för där har vi förletts till intellektualisering och vetenskapligt tänkande och för mycket faktagranskning egentligen. Jag menar, ska vi granska fakta, kommer vi aldrig se någonting från Gud. Vi kommer bara att se det som är möjligt för oss att se i den fysiska tillvaron. Gud är ande. Och det måste man ha liksom lite tro för att se. Tro för att våga agera. Tro för att våga lita på, kan det stämma det Jesus säger? När vetenskapsmännen får omkring och säger så här. Vem har rätt? Jag funderar aldrig vad vetenskapen säger. Jag vet att Jesus har rätt jämt. Det är ingen snack om det. Sen är det, kan man inte tvinga vetenskapsmännen att tro så. Men om de söker det som är sant, så kommer de kommer de att hända och hitta Herren Gud, och som de kanske har förnekat hela sitt liv. Det är möjligt, men det är inte den väg som Gud har pekat på att det ska ske. Så att då sker ju det bara av en överflödande nåd och godhet det också. Ja, man kan ju göra det. Alltså, det kan vara besvärligt med Jesus ibland. Han kan ju tycka liksom att gör så här, medan jag går omkring och tycker nej, men jag vill göra så här. Det är kuligare. Ja, men det är inte välsignat mitt sätt, men hans sätt är ju välsignat. Så varför väljer jag det andra? Ja, jag vet inte. Det finns många skäl för det. Men det kommer en punkt någon gång när Gud av godhet tappar sitt tålamod med mig. För det gör han förr eller senare, var jag en syndare. Med. För han tänker inte låta mig sitta fast i synden, för att han vill ju ha mig hem till himlen. Och den stunden när han gör det, är jag med på noterna då? Det är inte säkert. Ja, alltså, om jag blivit förlåten och så, men jag har fortfarande kvar mina valmöjligheter. Ingen är tvingad att komma till himlen. Ingen är tvingad att bli frälst. Utan det är ett erbjudande som Gud ger oss. Och vid någon punkt så kan det bli brinnande på död och liv och död. Och det är ofta där som den moderna människan hamnar innan man vänder om riktigt, alltså. Och så tufft är det för oss, men Gud låter det vara så. Det kan vara mångårigt lidande som har det syftet att föra oss till en botten där vi ärligt ur vår hjärta ångrar alla våra egna idéer och försök och ropar ärligt med full hals efter Herrens hjälp. Då är han där på sekunden. Men är det så att vi bara fejkar? Om vi är oärlig mot Gud, då är han tyst. Och då brukar jag ofta säga, det är ingen mening att be till Gud, han hör ju aldrig någonting. Nej, men det beror jag. Men det gör jag ju. Han till och med vet av mina motiv, eftersom han utransakar mina njurar och mitt hjärta och allting. Rubbet. Så han känner till liksom varenda bör och ord, vad det egentligen står för. Och han är godhjärtad mot oss. Men han låter oss inte bli beroende av lögnen. Det får vi illa då. Vi ska vara beroende av sanningen. Om den är jobbig, så är det ändå vår bästa vän. Ja, lögnen däremot, den är alltid behaglig på något sätt. Och den dödar oss. Det är ingen vän. Ja, nej, vi kan nog inte fatta fullt ut. Men vi kommer att få... Vi är på väg. Vi kommer att få se och upptäcka. Om vi slår upp Lukas evangeliet, 24 kapitlet. Nu kan ni få se. Igår så firar vi ju Kristi himmelsfärdsdag. Kristi himmelsfärdsdag. Det är alltså en helgdag fortfarande i vårt land. Det är väldigt stort. För de krafter som har rått i vårt land vill ju plocka bort alla helgdagar. Det är en besvärande faktor liksom för affärsverksamheten. Så den har man velat plocka bort många gånger. Men den dag som Herren for till himlen, den högtidlighåller vi fortfarande. I våra almanacka, med regeringsbeslut och så. I ett land som snudd på är avkristnat så upprätthålls vissa sådana högtider. Och det tycker jag är jättestort. Och vi ska tänka lite på vad det är vi firar. Lukas evangeliet 24 kapitlet, och det är de sista verserna. Vers 50. Från vers 50. Sedan förde han ut dem till Betania. Sedan, efter vad då? Sedan. Jo, alltså Jesus hade ju i påskhelgen här, som var så där typ 40 dagar före det här, så har han alltså korsfäst, gått ner i dödsriket, besegrat döden, hämtat nycklarna, besegrat djävulen i sin fullhet och återuppstått. Och sen har han visat sig för lärjungarna i 40 dygn. Och frågan kommer väldigt ofta, vad gjorde Jesus under de här 40 dygnen? Ja, vad han i detalj gjorde exakt, det vet vi inte, för så brukar inte Gud förklara någonting. Men han använde tiden till att undervisa lärjungarna om Guds rike under de här 40 dygnen. Om Guds rike. Om vi läser från Lukas evangeliet 24 och 36. Jag lurar vägen till vers 50 först. Ja, vi kommer ju dit. Vi är på väg. Ja. Då visar det här alltså när Jesus visar sig för lärjungarna när de är samlade i en sal i närheten av Betania är ju det faktiskt. Och då skriver han, då står det så här. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland om och sa, frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem, har ni något att äta här? Ja, det var ett sätt att övertyga faktiskt. Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Det kan ju tänkas att Jesus var hungrig, det är möjligt. Men då var det större delen att han skulle, jag har ingen ande, ingen spöke. De äter inte. Han skulle visa här. Ja, och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig. I Mose lag. Hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Tänk att det gör han först här. Han har alltså gått i flera år tillsammans med lärjungarna, undervisa och allting. Och inte öppna deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Nej. Så varför? Ja, en egen förklaring från min sida då, det är det att först ska man förstå att Jesus är Jesus. Sen kan man börja forska i skrifterna. Det är precis det Jesus gör här. De får inte börja på forska och bli kunnig i skrifterna först, för då blir man ju fariseer. Utan Jesus först. Och när det är klart, då öppnade han deras sinnen så att de förstod skriften. Då gör de ju det själv. Mm. Fram till dess hade de varit bunden att tro och hålla sig till Jesus. Mm. Och det är väldigt noggrant med att inte ens komma i närheten av fariseernas surdeg, som det kallas. För kommer det in i en grupp så är Bibeln väldigt tydlig att man måste få bort surdegen. Och får man inte bort surdegen så kan man ta bort de som släpar in den ideligen. För det kommer att förstöra hela baket. Det är lagens, den typen av lag. Få de konsekvenserna. Och då kan man tänka sig, surdegsfolk, finns något sånt idag här på jorden? Ja, det gör det, även om det inte är fariseer, för det är den religiösa surdegen som Jesus pratar om. Men det finns annan surdeg. Till exempel sådana som ska peta på varenda millimeter och hitta någonting att klaga på. Det är surdegsfolk. Och när du har det i en grupp, om jag har det i en grupp som jag är ansvarig, och när jag märker första minsta tendens till det, då tar jag tur med det på en gång för att det inte ska sprida sig. Att det kommer att sprida sig till andra och skada någon annan, och någon annan hamnar i någon sorts fördömelse. Och när man kommer i den fördömelsen så blir man likadan. Och så sprider det sig. Och där finns ju Kristi kors, att man kan förlåta den som har satt mig under fördömelsens välde på det viset. Men ska man klaga och gnälla och hitta fel i precis allting, så beror det helt enkelt på att det är någonting viktigt som saknas hos mig. Det blir mitt värde till slut. Det är många människor som kan tycka sig ha en sån uppgift i Guds kropp, och det finns faktiskt sådana som ska ha den uppgiften. Men det är sådana som kan tillrättavisa och trösta. Det får inte bara bli den ena biten. Och det finns absolut, om jag skulle vilja upptäcka fel och brister hos er allihop, så skulle jag kunna sitta här en timme och räkna upp det. Bara ta er en och en. Det är bara att gå in i djupet, i tankevärlden och titta, för sånt kan Gud uppenbara. Och vissa har gåvor att se sånt. Men sen är det frågan om hur man hanterar gåvorna. Blir det uppbyggligt? Nej, det blir det inte. För det säger liksom Herren, se till så ni inte biter och river och sliter i varann. För då går ju allting sönder. Ja, det går inte. Utan det finns lägen där man ska agera, då det är allvarligt. Och det är liksom i första hand, börjar på att bli väldigt svårt i en grupp människor, ta då reda på oroshärden först och agera mot den. Inte på symptomen. Som kristen så måste man kunna gå till kärnan direkt och så. Och då blir det välsignat för alla. Och det blir läkedom för den som kanske sprider mörkret. Det vill man ju också. Men om inte den personen vill komma till rätta med Gud, då är det rätt att avfärda dem från gruppen. Det måste man göra för de övriga skull då. Men liksom, det är ju en bisak. Men Jesus är väldigt noggrann, och lärjungarna är väldigt noggrann här. När skrifterna har öppnats, när de har förstått vem Jesus är. För allt vad du ska göra kommer att, när du har blivit frälst, att tjäna i ett uppbyggligt syfte. Går du ut och är en domare som ska fördöma alla andra, då är det en annan kraft. Då är det djävulens redskap, hur det än vill förklara det. Om det kommer personer från Gud som har ett uppdrag att tala om någonting väldigt jobbigt för dig, som du inte vill se själv, så kan det ske i syfte att du ska komma från en fångenskap eller någonting. Och inte, du kommer inte bli jätteglad över det, men det blir uppbyggligt. Det bygger upp dig. Och efter en tid när du har blivit tillräckligt arg och tagit upp saken för Gud, då kommer man att se, det här behövde jag. Och så tackar man Gud. Som mitt eget exempel, som jag kan säga utan att gå in på detaljer, men jag har haft många tunga perioder i mitt liv, även som kristen. För det är inte över. Sånt liv som jag har haft är inte över en natt. Utan det är en process. Man har ju överlämnat allting till Gud, och då kommer han att ta ett tur med saker och ting. Och då har man haft tunga perioder. Och efterhand så kan jag säga att jag skulle inte vilja ha varit utan en enda en utav dem efteråt. är tacksam för dem allihop. Men när jag är i dem, då är jag bråkig och stökig och bökig och gnällig och vill inte ha med Gud att göra och vill helst ha med någon annan Gud att göra om det fanns någon som tyckte annorlunda. Men till vem ska man gå? Till vem ska man gå? Så det blir till Herren man går. Och då blir man ju räddad och upprättad och glad. För man blir förlåten på en gång. Och då är man ju underbart glad. Då är man bara strålande glad sen. Man kan ha gått och burit på en synd liksom i hela sitt liv. Och man vågar inte ta den för någon. Till slut har Gud bara liksom sagt att det här går inte längre, Johan. Så nu måste du liksom plocka upp det här. Ja, men då är det ju löst. Det var inga konstigheter. Så är man glad och fri. Och rädslan liksom försvinner från den. Och frimodigheten kommer tillbaka. Och hela Ande börjar på att trivas hos en igen. Så vad är det man är rädd för? Ja, det kan man undra många gånger. Men de här svåra tiderna som jag har haft. Som har hängt ihop med synd eller felaktigheter i mitt liv. Då, jag skulle inte vilja vara ute utan en utav dem. För de har lett till någonting gott. De har lett till det faktum att jag får leva lite närmare Gud ett tag. Och det är värt allt. Och en bisak mitt i allt här. Nåväl. Så här säger han sen då. Vi hade stannat vid. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Det har alltså skett här. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Okej. Okay. Ja, det är underbart. Sedan kom vi till det här Jesus himmelsfärd. Sedan förde han dem ut ur Betania. Det var alltså i Betania de var här då. Innan salen fanns här. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. Det här skedde alltså på Olivberget i Betania. Och det skedde förmodligen på Olivbergets sydöstra sluttning på vägen mot Jeriko. Man vill vara väldigt noggrann. Exakt plats finns inte angiven, men det är den närmaste man kan komma i. Man studerar skrifterna då. Betania ligger där då i varje fall. Det ligger alltså typ 3 kilometer sydöst om Jerusalem. Där ligger Olivberget. En höjd som, vad du sa igen, som är 8 meter hög bara, en ås.
800.
800, ja. Det är där Jesus ska sätta ner sina fötter. Det är där berget som ska spricka en dag så att den här dalen uppstår. Så att folket, alltså de kvarvarande israelerna och judarna liksom ska ha någonstans att fly ner och bli räddad så. Det är deras slutgiltiga frälsning som sker där. För de som ännu inte har tagit emot Jesus. Det kommer att bli många judar som tar emot Jesus innan. Men judarna är ett styrnackat folk. Ja, och det är liksom medgivet av gudarna. Skapar dem så. Bland annat för att de ska bevara skrifterna. De har varit så styrnackat så de har hållit sig till antingen Mose eller Jesus. Eller så, och den gud som... väg som Gud har visat. Och därför lyckas de med det de gör. Det är bara judarna som har fått öknen och blomstra till exempel. Det finns ingen folk som har fått så mycket Nobelpris som just judarna.
Nej, det har inte.
När det sker liksom en jordvävning eller katastrof eller vulkanbrott bort på Haiti. Vilka är där först med sina hjälpsändningar och läkare? Ja, det är judarna. Och de gör inte ingen väsen av sig. Det är bara andra som får liksom publicitet. De här gör av andra skäl. Ett sånt folk går inte att utrota. Gud kommer att vara med dem i allt. Och stackars de som vågar gå till krig mot dem. För de nationerna försvinner. Blir utplånade av Gud. Ja. Nåväl. Här flög alltså Jesus upp till himlen. Eller rycktes upp. Jag vet inte hur det gick till, men upp i himlen kom man. Samma sak står ju då i Apostlagärningarna i lite andra ordalag. Och det är Apostlagärningarna 1. Och där finns det också ett moment som är så jättehärligt. Hoppas på. Vad vi firar, det är att Jesus har farit upp till himlen. Okej. Okay. När vi firar en sån här, då medger vi också det övriga. Han skulle inte kunna fara upp till himlen, Jesus, om han inte hade återuppstått från de döda. Han hade inte kunnat återuppstått från de döda. Döden hade kunnat behållt han. Vi medger både korset, vi medger allt kring Jesus egentligen. Vi tänker inte riktigt på honom. Men när vi firar en sån här dag för dess rätta syften, alltså att vi firar det enkla faktum att detta var den dag då Jesus for till himlen. Då tar vi på oss en bekännelse om en massa mer som vi inte tänker på. Men det blir till vår välsignelse. Ja, för många är det bara ett tomt begrepp.
Ja. Mm.
Men, ja, men det får ju stå för dem då. Men sen finns det en lång rad fler människor som verkligen firat. Kommer ihåg helt enkelt vad det här handlar om. Men om vi läser från Apostlagärningarna, första kapitlet då. Det är några verser jag tänkte som jag tycker är så intressant. Men jag kan börja från första versen, så gör jag enkel för mig själv. Apostlagärningarna 1:1. Du behöver inte bli så rädd, jag ska bara läsa maximalt 11 verser. I min förra skrift, kära Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Här står det vad Jesus gjorde under de 40 dagarna. Han visade sig för dem och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Ja, och så vet vi också att det skedde. Det är en fråga här som jag ofta har ställt mig, och det är det här. Kan det vara så att den heliga ande och Jesus kan inte vara på planeten jorden samtidigt? Jesus skulle upp till himlen. Det var han som sände den heliga ande. Jag tror ju att Jesus har kunnat kalla på den heliga ande från jorden om det hade varit möjligt. Men blir det för mycket av himmels kraft? Alltså, är det så kanske att på den här jorden ska en tredjedel av gudomen kanske finnas maximalt och två tredjedelar uppe i himlen? Det är ju så som förhållandena ser ut där. Alltså det är en spekulation från min sida, en fråga som inte är frälsningsavgörande på något sätt, men som är rolig att fundera på om man vill fly iväg i tankar i världen ett tag. Ja. Okej. Okay. När de nu, om jag fortsätter då från sjätte versen. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket av Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över det ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Okej. Okay. Här kommer lärjungarna som på samma vis som vi gör och som man gjorde på 1700-talet, 1800-talet, 1400-talet, årtusen och allting. När kommer du? Är det nu det är dags? Är det nu det ska gå i uppfyllelse? Är det nu det ska bli kung? Ja, och säger det angår inte er, säger Jesus. Han säger det med lite finare ord. Förklarar att det är Gud Fadern har fastställt. Gör ni vad ni är ämnad för. När ni får kraft. från den helige, beklädas med heliga ande, då ska ni vittna om mig ända ut till jordens yttersta gräns. Slösa inte bort kraften på något annat. Det är välsignat att göra så, för om ni någonsin vill hitta Gud, följ någon av hans befallningar. Han kommer att vara med er, för det ligger i hans intressen. Nåväl. Det är skönt att kunna känna igen sig. Lärjungarna var ju väldigt ordentligt folk, skulle jag tro. Åstadkommigt. Och man kan känna igen sig i dem här, för jag är likadan. Jag går här och funderar, jag, och när kommer du, Herre? Fast jag vet ju till och med ännu värre att, men Jesus har ju sagt, det är inte min sak att fundera på det. Gud kanske klarar sig utan mig. Kan det vara möjligt att han kan planera schemat när han ska komma utan min medverkan? Okej. Okay. Ja, det tror jag också. I varje fall, om vi fortsätter sen från vers 7 då är vi på, eller 9 är vi på. Vers 9. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni här och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Han ska komma igen på samma sätt. Ja, det är ett löfte. Och det var änglarna som sa det. För Jesus, han var ju... Jag vet inte om hur lång tid transporten till himlen tar. Nej, jag tror det skedde väldigt fort. Men det är så roligt här för lärjungarna. Och nya kan jag säga att på något vis kan jag förstå ur egna erfarenheter lärjungarnas reaktioner här. För de ser alltså Jesus fara upp till himlen. Du har sett någonting helt fantastiskt alltså. Och man vill inte gå bort från en sån plats. Man vill vara kvar där. Och är det bara så att man anar att någonting av himlen är i närheten, så kommer man ju allt för att vara kvar där. Bara bli kvar. Kanske därför som Herren sänder de här två änglarna och talar om för lärjungarna, vad står ni här för? Gå ut och gör någon nytta. Han kommer tillbaka. Stå inte här. Ni kommer att svälta ihjäl och törsta ihjäl. Gå ut och gör någonting. Lev i livet och vittna om Jesus nu. Alltså där, få bort dem därifrån. Jesus kommer tillbaka ändå. När han kommer tillbaka, då kommer ingen av hans barn att missa henne. Det kommer att ryckas upp. På grund av hans initiativ. Inte ens de ofrälsta kommer att missa henne. Men de kommer att ta emot det med ångest och bävan. De kommer att gömma sig i grottor. De kommer att önska sig döden. Men från den stund som Jesus kommer ner på jorden, så existerar inte döden längre. Så det går inte att dö. Hemska tanke. Så det är bra att man tillhör Jesus. Den dagen har vi alltså firat. Och den frågan om vad vi firar, det är ju, eller kommer ihåg, det är att Jesus har farit till himlen. Men vad vi ska komma ihåg, det är att han kommer tillbaka. Och han kommer tillbaka snart. Ja, det, Jesus är på en inte så tillfällig utflykt. Varför har han farit upp till himlen då? Ja, det, han har ju själv svarat på det. Han ska bereda rum åt oss. Han är inte alls inaktiv. Han litar på att vi gör vår sak här nere på jorden, så sköter han sin sak uppe på himlen. Och då blir det bra. Arbetsfördelningen är klar. Den är klar. Det här ska vi göra, och så gör han det där. Och sen när han är klart med sitt, och fadern då blottar upp dagen när den kommer, så puff säger det, så rycks vi upp. Och då blir det ju bröllopet då när Gud hämtas. Han hämtar hem oss bruden. Ingen är glömd. Alla som har avlidit i Herren alltså. Ja. De kommer upp, och de kommer före de som fortfarande lever på jorden. Men det går nog i ungefär samma ögonblick allting ändå. Det är bara då att det är som en lång kö kanske, man kan tänka sig. De avlidna först, och sen kommer vi på en lång pälband. Jag vet inte hur det kommer att se ut, men någonting sånt. Jo, men eftersom det finns en ordning där vissa, en grupp kommer före den andra gruppen, så måste det betyda liksom att det finns en Det är inte alla puff på en gång. Nej, utan det sker där väldigt fort. Och sen då sätter ju Jesus ner sina fötter på jorden då. Det är väl en lite känsligare fråga att prata om. Där har man ju en personlig tro, men jag vet att Bibeln kan tolkas på olika sätt. På olika sätt, så jag vill vara lite försiktig där då. Men Jesus kommer ner till jorden och där blir hela judarna och Israel hela frälst också. Med under och brak. Efter det inträdde tusenårsriket och det onda finns inte kvar. I den stunden är all miljöförstöring botad. Alla krig är utrotad. Alla maktpotentater är borta. Alla orättvisor är borta. Alla sjukdomar är borta. Döden finns inte mer. Det är väldigt bra alltså från den stunden när Jesus sätter ner sina fötter. Och han kommer inte att gå till rätta med någon människa överhuvudtaget. Han kommer att gå till rätta med de krafter och makter som har förstört människan och planeten i alla tider. Det är inte människan som har gjort det. Det är makter och krafter som har besatt och som har lurat och bedragit djävulen och hans anhängare. Så det kommer att bli en helt ljuvlig tid. Om tusenårsriket ska vara fysiskt nere på jorden, kanske. Men kanske en helt annan dimension också. Ja, kan vara uppe i himlen. Och det är lite bökigt att få reda på det. Man går säkert om man studerar. Men det viktiga är väl att studera hur får vi vara med den dagen här. Det är väldigt viktigt. Nåväl, så vi har alltså firat, utan att tänka på nu, att Jesus Kristus har dött på korset. Han har gått ner i dödsriket. Han har återuppstått från döden efter att ha besegrat döden. Han har visat sig och predikat för lärjungarna i 40 dygn. Och han har sett till att de inte varit fariser. För han öppnade alltså deras sinnen så de kunde förstå skrifterna själv. Först efter att de hade lärt känna honom som Messias. Då får de rätt proportion på Guds ord också. Och sen fick de stå där och titta på åren när han röks upp till himlen. Precis som skriften har föresagt. Och så att han kommer tillbaka. Och det väntar vi på. Vi är fortfarande en skara lärjungar. Och han kan komma imorgon. Han kan komma ikväll. Det är så. Nej, vi vet inte det. Men jag kan ju tala om för er att det är väldigt mycket av tidstecknen som är rullar på nu. Men rasande hastighet alltså. Och ja, det var någon som för några år sedan hade kollat igenom hur mycket av profetierna som var uppfyllda, för de ska uppfyllas upp. Ja, jag tog väl till mig det, jag trodde på det, fast lite tveksamt. Och hur kan man kolla det? Ja, jag vet inte vad det var. Men om han nu var rätt ute, så står det faktiskt någonstans att i de sista tiderna ska Herren uppfylla alla profetier med hast. Det ska gå fort. Och det är enda gången som Gud uttrycker sig så om en andlig process, att det ska ske med hast. Så det blir väldigt fort. Så om det liksom skulle vara 20% av profetierna klar, så liksom på sista natten kan de bli uppfyllda med hast. Vi känner inte till allting. Så vi ska leva varje dag som att Jesus kom imorgon, i natt. Det är klokt att göra så. Det är välsignat att göra så. Det är fruktbärande att göra så. Det är uppbyggligt att göra så. Man blir inte bekväm i denna världen. Men man blir ihågkommen i himlen. Lidandet har sitt värde och det noteras i himlen. Det kan det ske. I sista ögonblicket kan det ske. Vi vet ingenting om det. Men det gäller att vi har lite tro och förtröstan på Gud. För att om vi börjar på att tänka och be så här: Gud, nu har jag bett för den här personen, jag som jag har gjort med mina släktingar liksom i 20 år och det händer ingenting. Ja, då tappar jag ju lusten att be om jag väntar med resultat. Men jag kan ju liksom gå och be i förtröstan istället, på att Herren vet ju vad han gör. Eller man kan gå ännu längre och bli som Paulus. Ja, det var en riktig bönefilur, kan jag säga. Ja, han bad ju väldigt mycket, men han var mer en man av handling kan man säga. Men visst, han var i bön också väldigt mycket. Men hans bön var lovsång oftast. Och när han sjöng lovsång så kom det jordbävning till fängelset och släppte ut dem.
Ja, just det.
Till exempel. Det är bön.
Det är
en
riktig bön.
Ja, så att till och med fångvaktarna blir livrädda och inte vågar göra dem någonting. Och de vart frälst då på vägen och så vidare. Så här höll det på med Paulus. Men när han själv förklarade sitt lidande, för han hade ju då en ängel från Satan som tilläts plåga han. Så hade han alltså gått till Gud och inte ville ha den här plågan över sitt liv. Vad det nog var, det vet vi inte. Men det definieras som en ängel från Satan i varje fall. Sjukdom, något annat, jag vet inte. Men i varje fall, 3 gånger hade han bett att bli fri, denna ängel från Satan. Och fick ingen bönesvar. Och när han hade bett 3 gånger så började han att tänka i andra banor. Då tänkte han, men det är Gud jag ber till. Gud har all makt som finns. Och jag har henne så här. Kan det då vara möjligt att Gud tillåter det att vara så? Av något skäl som inte jag begriper. Och när han började på att tänka så i de banorna, att Gud är större än mina funderingar. Då får han klart för sig att den här ängeln från Satan är satt av Gud för att inte jag ska bli högmodig på grund av de uppenbarelser som jag har fått. Gud tog alltså hänsyn, ja, visst om att han hade fått så höga uppenbarelser så att han skulle bli högmodig, annars han måste ha en plåga och kämpa mot det, så att han blir beroende av att gå till Gud varenda dag. Det var alltså en omsorg, men det tänker man inte om plågor normalt. Men för Paulus förstod det. Det var vad jag kallar bön. Han hade tjatat på Gud då, alltså i 3 hela gånger. Nej, men han hade den här inställningen. Han visste att, som vi tror, när vi ber. Hör inte Gud våra böner? Det står att han hör våra böner. Vi tror ju det. Det är ingen lögn. Så hur många gånger ska vi påminna han? Det är en fråga vi måste ställa oss ibland. Sen står det att vi ska vara ihärdig och idog i bön och sånt där. Det har vi också. Finns det någon tjurskalle, alltså typ domaren här, så ska vi be tills vi får vår rätt. Det är en ganska specifik situation som beskrivs när vi ska vara så. Jag tror inte vi kan överföra det alla bönetillfällen. Utan vi ska nog vara lite formidabel, lite dynamisk och förstå liksom att vi ber till Gud, han hör oss redan första gången och vi kan fortsätta be ett tag och försöka utransaka. Om det inte sker som jag ber jag fel? Har Gud en annan tanke? Jag kanske jag redan fått bönesvar, men jag har låst fast mig vid min lösning, så jag ser inte att Gud, han svarade ju för 4 dagar sedan. Men jag har ju missat det, för jag tänkte ju bara att lösningen ska se ut så här. Ja, sådana bönesvar finns också. Ja. Och sen kan jag garantera er att om ni bara tror på vad jag säger, så garanterar jag er att ni får bönesvar varenda gång ni ber. 100% garanti på det. Men då måste ni tro på vad jag säger. Och då ska jag säga nu. Hemligheten med att ha ett rikt böneliv är att acceptera att även nej är ett svar. Så när vi ber om någonting så kan Gud säga nej, eller han kan säga vänta. Och då har vi också fått svar på vår bön. Och då är det klokt liksom att vi kanske ber om något annat ett tag där. Men för oss, så vi är så benägen liksom till att tro att Gud, jag behöver den bilen. Jag behöver en Rolls Royce. Och då liksom, tror inte jag, jag får ingen bönesvar förrän jag ser att det står en Rolls Royce här. Ja, men tänk om Gud har bara tänkt att jag ska ha en Ferrari. Testarossa. Nej, men en vanlig gammal Saab eller någonting. Han vet väl att Karl behöver transportmedel. Han behöver ingen Rolls Royce. Då kanske Gud ger mig transportmedel. Jag kanske får en häst. Så jag har något sällskap på resa. Men alltså Gud svarar ibland på sätt som vi inte förväntar oss. Och när vi ber så ska vi liksom låta Gud vara Gud. Alltså jag lägger fram min sak för han. Och sen förtröstar jag på Gud. Jag är ju bra för metan om jag försöker tala om för han hur han ska lösa mitt problem. Nej, vi måste ju veta att jag är jag och han är Gud. Alltså vi vänder ju till han oss till han för att vi kanske har gjort alla möjliga försök att lösa ett problem själv och inte lyckats. Och då vänder vi oss till någon som är starkare. Vi har redan kapitulerat inför att Gud, jag klarar inte det här. Hjälp mig. Bön är viktigt. Men bön finns i så många former av. Den form av bön vi ska använda mer oss av, det är faktiskt tacksägelse och lovprisning. Eller lovsång då. För att det höjer upp vår Gud. Vi kan bli problemfixerad och resultatfixerad vid moderna människor. Så att vi egentligen, ja, vi höjer inte upp Gud som det största som finns. Vi kanske söker lösningar och hitta sådana grejer. Så börjar vi höja upp varandra och de intelligenta och tekniken och vetenskapen och allting. Och till slut så finns det ingen tro kvar på en god Gud. Så vi ska ha tacksägelsen kvar i våra liv och vi ska ha lovsången eller lovprisningen kvar i våra liv. Sen får vi dessutom be om allt vad vi önskar. Och vi har löften om att allting som är efter Herrens vilja har vi löften om att få. Och Gud lurar oss inte. Men det är inte säkert att det är Herrens vilja att jag ska ha en Rolls Royce. Och om jag har lärt känna Jesus lite innan så lär jag inte be den bönen. Typ jag blir besviken också. Så Gud vill alltså att vi ska lära känna vår Herre. Det är en av bönernas syften. Och det är långt viktigare än att vad vi ber om. Och de sa det. Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom vara upp till himlen. I Jesu Kristi namn. Det är den stora dagen vi har framför oss. Och då kommer vi att jubla i vilken situation vi än är. Om vi har avlidit innan så kommer vi att jubla då också. För då kommer vi att ryckas upp. Ja. Så det går inte att komma. Har du blivit frälst så får du väl drabbas av vilka lidanden som helst om du så dör. Då kommer du liksom ändå upp till himlen. Döden har ingen makt över oss helt enkelt. I Jesu Kristi namn. Amen.